Gött att stå här tycker jag. Och så fick vi sjunga Hosianna Davids son. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Välsignad Davids son som kommer i Herrens namn. Jesus, han red in i Jerusalem. De la palmkvistar, de la mantlarna för honom. Och de folket trodde, nu gör han revolution. Nu tar han makten över romarna och slänger ut dem. Men det var liksom inte dags för Jesus än. Vi ska få se här och höra här i min predikan på slutet här. När Jesus kommer tillbaka. Jag har liksom ett kapitel åt gången. Och jag kommer fram till Matteus 26 in i halva kapitlet. Det är inte så mycket jul där. Det är mest påsk. Jesus håller på att bli förrådd. Judas har bestämt sig. Han har förrått Jesus. Han har sålt honom för 30 silverpenningar. Och sen kommer vi komma och stå när Jesus står inför överste prästen. Och de vill få honom något att anklaga honom för. Och Jesus, han säger, jag är Messias. Nu har han hädat, säger de. Ja, när ni ser mig nästa gång, då kommer jag i makt och härlighet. Hosianna Davids son, välsignad vare han. Jag ber för högt. Välsigna Davids son som kommer i Herrens namn. Ja, det var i korthet predikan, eller på att säga. Kär Jesus, jag bara tackar dig för nu att vi får vara här. Och jag ber Jesus att du får vara mitt ibland oss. Och jag ber att du ska tala till oss. Hjälp oss så vi kan öppna våra hjärtan. Och vi får lyssna in vad du vill. Och ni som inte varit här förut, men ni funderar vad det där är. Då är det en papperskorg. Och det kan man slänga. Och man kommer på grejer. Det här står mellan mig och Jesus. Det är liksom vad jag får komma på. Då kan jag ta liksom ett beslut. I mät i papperskorgen, bort mät i glömskans hav. Och så får vi be att Jesus tar hand om det här. För att han har sagt som så här att om ni ber mig, om ni ber, om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och han renar oss, han helar oss från all orättfärdighet. Och det där är någonting som jag liksom gör upp med Jesus. Okej, jag fixar inte det här. Jag behöver din hjälp. Ta hand om det här skrotet. Och vill man då kan man ju slänga ner det där och så ha bort det ordentligt. Och därför aldrig mer komma tillbaka. Det är ju inte helt nödvändigt att lägga just den där papperskorgen. Huvudsaken är att jag tar ett beslut. Jag vill följa Jesus. Ska vi se vart vi kom. Matteus 26 var jag i. Matteus, han har hållit ett tal till sina lärjungar. Han har talat till dem tidigare här i kapitlerna om att han, och liksom om den sista tiden, om tidens slut. Och vi kan liksom se, vi kan ana när vi ser på tidstecknen att det kan inte vara så länge innan Jesus kommer tillbaka. För han har lovat det. Han har sagt att han kommer tillbaka. Han ska upprätta ett fridsrike. Han kommer tillbaka för att hämta dem som tror på honom. Guds plan, Guds liksom mening med mänskligheten, det ska få visa sig till slut. Djävulen kommer att bli bunden och det blir frid. Men som vi är här nu i Matteus 26. Det var en kvinna som hade smörjt Jesu fötter. Hon hade en flaska dyrbar olja. Och den ville hon visa sin kärlek till Jesus. Hon hällde ut den här flaskan. Och det fanns de som blev arga. Men vilka dumheter. Den där kunde vi ha sålt och gett till de fattiga. Och Jesus han sa, ja men de fattiga, de har ni ju alltid här. Mig har ni inte alltid. Det här har hon gjort, hinder henne inte. Det här har hon gjort för hon visar sin kärlek till mig. Jesus, han älskar oss människor. Och han vill ha liksom respons. Han vill att vi ska sätta honom först. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Jesus ska vara först. Och Petrus, vet ni, han sa här att när Jesus sa att nu jag kommer att lida, jag måste dö. Nej, och ni kommer att lämna mig. Nej, aldrig, säger Petrus. Jag ska aldrig lämna dig. Vad som än händer så ska jag inte lämna dig. Men då var de här i Getsemane. Jesus han bad och de somna. Lärjungarna kan inte hålla vakna. Nej, de somna. Han kom fram 3 gånger och de sov. Han väckte dem men de sov. Och sen så... Och så står det så här nu att ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp och låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Det liksom ingick i Guds plan att Jesus, Gud själv som kom ner hit till jorden. Han gav sitt liv. Han offrar sig. Han betalar priset. Han betalar synden. Han betalar, betalningen är given och därför kan vi med frimodigt hjärta sen komma fram till honom. Men nu ska jag läsa här. Sen då så blir Jesus fängslad och Peter och då någon av lärjungarna han högg av örat på den där tjänaren. Och de har säger Jesus säger att han de har gått ut som en mot en förbrytare. Har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig? Var då har jag stått i templet och undervisat utan att ni grep mig? Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungar honom och flydde. Jesus han blev ensam kvar. Och så är jag här nu i 26 kapitel 57 versen. Det står så här. Det som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kajfas, där de skriftlärda och alla de äldsta hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. När han gick in och satte sig bland rättskärnorna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet sökte nu skaffa fram något falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men det fanns inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram 2 män som sa, han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig överste prästen och frågade honom, svarar du inget på det som detta vittnar mot dig? Men Jesus teg. Då sa överste prästen till honom, jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom, du själv sa det, men jag säger er, härefter skall ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa, han har hädat, behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni? Det svarade, han är skyldig till döden. Och det spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade, profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Det är så med Jesus. När vi möter Jesus, då finns det egentligen bara 2 möjligheter. Den ena möjligheten är att jag accepterar honom. Jag sätter min tro till honom. Jag tror att det var det Gud själv som kom ner hit i mänsklig gestalt. Han är Messias, han som skulle komma. Han kom och han som gav sitt liv för mig. Jag tror på honom, jag tar emot honom. Det andra alternativet det är att nej, det är inte att bry sig om. De här överste prästerna, de hade bestämt sig. över vår döda kropp. Han ljuger. De liksom gjorde allt för att inte få tro på det. De gjorde allt för att liksom få bort honom. Och här nu hade de ju liksom lyckats. De spottar på honom. De gav en piskrapp. Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? De liksom hånar honom. Och Jesus, han säger: härefter skall ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Lite längre, lite tidigare, då står det att när Jesus kommer tillbaka, det kommer som en blixt. Från blixt, som precis som när blixten kommer, så kommer han, och då blir det spännande. Tänk, vi får ryckas upp genom luften och möta honom. Jättespännande. Och allt vad det blir sen. Men nu var situationen här. Han var vid överste prästen. Och Petrus, som hade sagt: jag ska aldrig förneka dig. Aldrig. Om andra sviker, så sviker inte jag. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom då fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa: jag vet inte vad du menar. När han sen gick ut i porten fick en annan tjänsteflicka se honom. Och hon sa till dem som var där: den där mannen var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: visst är du också en av dem. Ditt uttal avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax går tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal skall du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Då var det inte mycket med Petrus. Han som hade stått där och sagt: jag ska aldrig förneka dig. Men det blev en situation. Han blev rädd. Och han förnekar Jesus. Men längre fram så får också Petrus upprättelse. När Jesus... för Petrus, han hade förstått. Och jag tror att Jesus, han hade medlidande med Petrus. Och Petrus, han blev ju sen den klippan som Jesus... ja, han blev en klippan. För att tidigare så hade ju liksom... det blivit uppenbarat där när Petrus förstod att Jesus var Messias. Och det var ju på den här uppenbarelsen, den klippan, som församlingen skulle byggas. När Petrus sa: du är den Messias, den levande Gudens son. Men här gick Petrus, det var liksom mörkt. Men det är inte mörkt. För det var ju som så här att så småningom så blir ju Jesus korsfäst. Men döden kunde inte behålla honom. Han uppstod och han lever. Men det kommer vi till. Det är två kapitel kvar. Det blir nästa gång. Men jag tänkte, jag ska inte säga så mycket mer själv här, utan vi ska ta titta på ett litet klipp på YouTube som Stanley Sjöberg la ut igår. Vi ska ta titta på det. När han talar om att Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka och hämtar dem som tror på honom. Han upprättar, det ska bli fred på jorden. Så att Jesus kommer tillbaka, det liksom är ju hoppet som mänskligheten har. Vi liksom ska glädja oss, och det är ju det vi får, för ser vi och tittar runt omkring ute på världen nu, så ser vi att det är ju bara eländes elände. Människan bestämde sig: jag går min egen väg, jag kan bäst själv. Och det ser vi, vi kan inte hantera den kunskap som människan har. Vi ser att det är på väg, mot undergång. Men det finns ett hopp. Jesus kommer tillbaka och han ska upprätta skapelsen. Vi tar en titt på det här klippet så får vi se sen. Det är 8 minuter.
Nu är vi mitt inne i årets mörkaste tid i Norden. Det är årsskifte och vi undrar, hur kommer det att bli år 2013? Kan fred behållas eller blir det krig som bryter ut? Och min tro är att vi med stormsteg närmar oss Kristi återkomst, som ju är mänsklighetens framtidshopp. Tänk att det då står i Bibeln att det ska bli total avrustning. Svärd och andra militära redskap ska, om det är möjligt, smidas om till nyttoredskap. Men i Hesekiel beskrivs hur vapen under flera år bara kommer att användas som bränsle när man ska hålla sig varm. Det är ju intressant att man idag tillverkar både tanks och flygplan utav material som är att jämföras med någon form av plast, men är hårt men lätt och lämpligt tyvärr i krigsmaskineriet. Men sen när det blir slut på allt det där så ska det bara eldas upp. Därför att när Jesus Kristus kommer, då ska det bli frid på vår jord. Fred. Och det allra viktigaste, det är ju det som är det övernaturliga fenomenet. Att djävulens makt ska vara bruten. Ondskan ska utplånas. Det ska inte finnas något demoniskt inflytande. Ingen djävul som rasar. Och det där kommer ju att innebära att människorna blir förvandlade. Idag står det om, i Bibeln alltså, hur vår värld styrs utav furstar och väldigheter och världshärskare som är demoniska, djävulska och ockuperar sinnena och demoniserar personligheter. Politiker som i ena skedet talar väl och vinner folkets kärlek framträder sen som riktiga vilddjur. Jag har hållit på och läst en bok utav en amerikansk professor som heter Fredrik Logevall, svensk ättling, som är professor vid ett universitet i USA. Och det är en bok på 800 sidor som beskriver Vietnamkriget och orsakerna bakom Vietnamkriget. Och då blir man ju förkrossad utav hur Ho Chi Minh från början är en människa man upplever nästan som ett helgon. Som en god, de tänkte, munk från något kloster. Vi skulle kunna jämföra honom med någon Mahatma Gandhi eller en Nelson Mandela, som bara ville en enda sak. Att hans folk skulle vara ett fritt folk från ockupation. Fransmännen hade ockuperat landet och sett det som sin kolonial egendom. Japanerna hade ockuperat och man hade stridit mot olika fiender. Kina, flera som ville liksom ta Vietnam, som är Sydostasiens pärla med stora naturrikedomar. Och så läser man då om ockupationsmakten. Och så småningom kommer USA in. Och istället för att befria så är det som en ny djävul som är rovlysten och dödar och sprider eld och förbannelse över byar och oskyldiga människor. Och kriget är ett vansinne. Och det är bara ett exempel. Det finns liknande i Afrika, borta i Latinamerika, runt om i världen. Hela historien handlar om det här. Folkmord, massakrer. Varför talar jag så gärna om Jesu tillkommelse? Jo, då beskrivs det om vi hade tid att läsa, och du ska läsa det jag försöker skriva parallellt med de här filmade avsnitten. Hur människor ska få leva, behålla sin friskhet. Den som dör ung, han dör vid 100 års ålder. Och träd, djur och natur får behålla sitt eget liv utan att bli fördärvat. Falska religioner som plågat människor med alla sina krav. Kastväsendet inom hinduismen. Det fruktansvärda sharia-lagarna inom islam. Och även korrumperade kristna rörelser som mer utövat förtryck än befrielse. Allt sånt ska utplånas. Jesus Kristus ska själv framträda. Alla ska se vem han är och tro på honom. Judar och kristna, muslimer och hinduer och alla. Tänk att det står att alla knän ska böja sig och erkänna honom. Kärlekens inkarnation, Jesus Kristus, mänsklighetens framtid. Och det ska bli slut på orättfärdiga handelsavtal. Det finns ett helt kapitel i Uppenbarelseboken som beskriver slaveriet, utnyttjandet av människor, men också rofferiet. Hur de rika har åkt iväg till olika delar av världen och hämtat råvaror och sen förädlat dem och sålt tillbaka för dyra penningar och gjort de fattiga länderna skuldbetyngda, medan de rika bara har frossat i sin välfärd. Jesus kommer för att göra slut på det här. Ja, när jag talar om det här så kan jag själv jämföra med en marxistisk vision om det rättvisa samhället, det klasslösa samhället. Men där försöker man med våld och egen muskelstyrka att ta makten, medan Jesus kommer och han kommer i kärlek och får inte bara makt, utan han får kärlekens inflytande. Det är det här vi ser fram emot. Och det är det här vi tror på. Och jag tror ju på en kärlek och en försoning som innesluter hela mänskligheten. Även de människor som inte förstår och inte förstod vem Jesus är blir frälsta tack vare honom. Det här är underbart. Det här måste vi studera mer. Och tänk, snart är det en verklighet.
Det är ett glädjebudskap, liksom, att det finns hopp. Och vägen, det är ju, går ju genom Jesus. Riktigt i detalj och hur det här händer och vad som sker, det kan inte jag reda ut. Men jag vet att som vi, tiden vi lever i här nu, det står ju här i att när Jesus kommer, två stycken ska arbeta tillsammans. En rycks upp, den andra lämnas kvar. Om de här jungfrurna som hade olja i lamporna och andra hade inte olja i lamporna. Det liksom är allvar i situationen. Jag för min del har bestämt mig för att jag vill följa Jesus. Och när jag kommer i olika situationer att jag tänker, hur skulle Jesus ha gjort? Då vet jag. Det ska inte vara liksom när jag måste, att jag måste det och måste det. Utan därför att bli av kärlek till Jesus, så vill vi följa honom. Och det här är ett budskap som vi får försöka få ut till våra medmänniskor, våra vänner och bekanta och folk här i den bygden där vi är satte. Att det finns ett hopp. Behöver inte gå förlorad. Och all vedermöde som man kan läsa om. Jag tror det är som så att vi rycks upp här innan allt det här är. Och sen kommer vi tillbaka på något vis för att vara med Jesus i den här, det här som ständigt talar om. På något vis, jag kan inte i detalj redogöra för. Och jag är så barnslig så jag känner att jag behöver inte veta alltihop heller. Utan jag vet det att Gud, han tar hand om dem som vill tillhöra honom. Då får vi följa med. Och det känns ganska skönt. Sen är det ju som det står på många ställen att det kommer sådana som att säga att ja, följ mig. Och det kommer med örongodis som kliar i öronen. Det här låter väldigt bra. Men det står talas om att det ska vara många falska profeter. Och någon säger, ja, där har han kommit. Han är där igen. Men som blixten kommer från öster till väster. Alltså det ska inte vara någon tvekan när Jesus kommer tillbaka. Då följer vi med honom. Det tycker jag. Det vill jag göra i alla fall. Och här... Och nu får vi leva och det finns möjlighet att få som en profetisk försmak av det som kommer. Det talas om frid. Och med Jesus i hjärtat har vi en fast grund att stå på. Då ska den frid som övergår allt förstånd bevara vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. Jag ber Jesus att den tryggheten som finns hos dig, att det ska få genomsyra oss. Att vi kan liksom bara få veta det att du tar hand om oss och vi har en positiv framtid att gå till mötes. Amen Jesus.